Välkommen till Skånes taltidning nummer 26, 2023. Utgivningsdag torsdag den 29 juni. Solen går då upp i Lund klockan 4.26 och ner igen 21.55. Och det är 4 minuter mindre ljus än förra veckan. I studion Mats Sundling och Dodo Parikas, och tekniker är Martin Holmström. Det här är innehållet.
Domstolen i Norrland gav Linus Johansson rätt till färdtjänst. Men här säger Skånetrafiken nej. Nu får han också överklaga i Skåne.
Det känns väldigt frustrerande och ledsamt. För att det är en rättighet, och i grunden handlar det om min rörelsefrihet som faktiskt dras in.
Vi gör en individuell bedömning, svarar Skånetrafiken.
3 personer vill bli ny ordförande för unga med synnedsättning. Riksstämma i helgen.
Syntolkning på distans, kan det funka? Vi hängde med när tekniken testades på Fredriksdal.
När appen hittar fyren hittar du i Höganäs. Kommunen satsar på orienteringsapp, inte bara för synskadade.
Att få synhallucinationer kan vara obehagligt och kanske något man inte berättar om för andra. Men bland de som tappat synen är det ganska vanligt, och faktiskt inget alls att oroa sig för.
Öppnat och stängt med kaféer, krogar och kloklippning.
Evenemangstips och med syntolkad film, sommarjazz och rosendoft.
Kalender med morgonrodnad, luftvärn och Kafka-stämning.
Anslagstavlan, den innehåller bland annat inbjudningar och trafikmeddelanden.
Och allra sist, redaktionsrutan.
22-årige Linus Johansson bodde i Umeå. Där gav domstolen honom rätt till färdtjänst. Sen flyttade han hem till Skåne och fick nej till färdtjänst av Skånetrafiken. Vi gör en individuell bedömning, säger man där.
Det känns väldigt frustrerande och ledsamt. För att det är en rättighet, och i grunden handlar det om min rörelsefrihet som faktiskt dras in. Och det är att jag ska kunna ta mig från punkt A till punkt B när jag känner för det och när jag vill. Och den möjligheten får jag inte genom att jag inte får färdtjänst.
Vi sitter i källaren i ditt föräldrahem i Ramlösa. Du kommer härifrån.
Precis.
Och så lyssnar vi på när regnet öser ner utanför. Ja. Du flyttade till Umeå för ett par år sedan för att plugga. Och sökte färdtjänst där. Mm. Hur gick det i korthet?
Det var en väldigt lång process, för att först sökte jag och fick beviljat det på vinterhalvåret men inte sommarhalvåret. Och motiveringen till det var kort och gott att de tyckte att jag hade kanske inga svårigheter med att ta mig runt egentligen sommartid, vilket inte helt och hållet stämmer, för det finns stora svårigheter med det också. Men de tyckte att snön på vintern, eftersom det är mycket mer snö där uppe, gjorde att det blev svårare då, och därför tyckte de att det var en anledning för att få färdtjänst. Och jag testade detta första vintern, hade ju det. Sen första sommaren där uppe så märkte jag direkt när jag inte hade färdtjänst längre hur mycket svårare situationerna blev när jag skulle ta mig till ställen. Det var ju att jag inte hittade till ställen, jag hade svårt att ta mig säkert dit. Det var en gång som jag skulle gå och hämta pass på polishuset där, och när jag skulle gå från bussen och dit så gick jag vilse och gick rakt in på en aktiv byggarbetsplats för att jag missade några skyltar där det stod tillträde förbjudet. Och efter detta så insåg jag vilken fara det faktiskt kan vara när man dels inte hittar och dels också hur mycket energi det faktiskt tar från en att navigera på nya ställen. Energi som jag istället kan lägga på det jag ska göra när jag kommer fram.
Ja, du har en vit käpp som står i hallen där. Hur mycket ser du och hur lätt har du orientera dig?
Jag ser ungefär 1%, och det innebär att jag ser skarpa kontraster och skarpa färger. Och jag kan väl orientera mig lite på kända miljöer. Men problemet är att en känd miljö är ju aldrig riktigt känd, för att det står en bil i vägen eller de sparar av vägen för att de håller på och jobbar. Eller att andra hinder som gör att det blir svårt. Och sen är det väl mycket beroende på ljuset också. För att är det väldigt ljust så har jag svårt att orientera mig också för att jag är ljuskänslig. Och är det mörkt så har jag svårt att orientera mig för att mörkret gör att det är svårt att se. Och kommer jag då till en okänd miljö, då finns det inte en chans att jag kan hitta rätt.
I Umeå så överklagade det här halvårsnejet till förvaltningsrätten med hjälp av US och som du är engagerad i och Synskadades Riksförbund. Och i maj förra året så gav de dig rätt. Hur motiverade förvaltningsrätten det?
Förvaltningsrätten motiverade med att, vad jag kommer ihåg så var det att det inte var att just snön skulle vara tillräckligt för bara för att ha det vinter, på vinterhalvåret. Och att mina svårigheter ändå var så pass väsentliga att det var svårt att hitta. Och därför så tyckte de att jag skulle ha året runt.
Man får inte tillbaka synen för att det blir sommar.
Nej, precis. Det är ju inte så att 30 april ser jag jättedåligt och 1 maj ser jag jättebra. Det är i princip vad det de sa. Och det stämmer inte för att det är ingen skillnad. Och det finns många utmaningar som sagt sommarhalvåret också.
Så då fick du färdtjänst i Umeå. Och sen flyttade du hit och fick nej. Vad var motiveringen här hos Skånetrafiken?
I princip så har Skånetrafiken motiverat det här med att eftersom jag klarar att gå på av en buss själv eller tåg och klarar att sitta ner utan att behöva hjälp, så tycker de inte att jag behöver färdtjänst, för att då tycker de att jag kan resa kollektivt var jag än ska. Och även om jag säger att jag bara kan åka kollektivt på intränade sträckor, så menar de på att jag borde kunna träna in nya sträckor hela tiden. Och därför tycker de inte att jag är beviljad färdtjänst. Sen själva aspekten att jag inte kan hitta till en busshållplats. Jag kan inte hitta från en busshållplats till en ny adress. Och otillgänglighet generellt. Det kan vara att bussar inte är tillgängliga. Allt sånt säger de att det inte är skäl för att få färdtjänst. Och det är ju det som jag tycker är så dåligt, för att färdtjänstlagen säger att man ska ha väsentliga svårigheter att förflytta sig. Men, och då tänker de ju klart att det kanske är rent motoriskt svårt att gå eller så, man har ett rörelsehinder. Men jag anser att eftersom jag har en synnedsättning, synen är ju ett hjälpmedel för att kunna förflytta det. Har du inte den, då är det svårare att förflytta det också. För jag menar, mina ben funkar utan problem, men jag kommer inte långt om jag inte ser vad jag ska.
Dalal Ali, platschef för färdtjänstanläggarna på Skånetrafiken. Varför fick Linus Johansson avslag på sin ansökan om färdtjänst?
Ja, men precis. Jag vill börja med att säga att jag kan tyvärr inte kommentera det enskilda fallet. Men jag kan beskriva lite hur vår bedömning går till. Vi gör alltid en individuell bedömning på nyansökningar av individens funktionsförmåga. Det är liksom aldrig diagnosen i sig som ger rätt till färdtjänst, utan det är en samlad bedömning som görs av att individen klarar av trots sina svårigheter.
Om man är gravt synskadad och har svårt att orientera sig i okända miljöer, ska inte det räcka då?
Som sagt, så när vi får in en ny ansökan om färdtjänst så utreds den förutsättningslöst för tidigare tillstånd. Vår bedömning är alltid utifrån individens nuvarande förmåga att förflytta sig och resa med allmänna kommunikationer på egen hand. Det är ju liksom vad man klarar av trots sina svårigheter.
Mm. Jag har inte några problem med att gå, utan det är mer att hitta till hållplatser och liknande i okända gatumiljöer.
Färdtjänstlagstiftningen är ju en trafiklag, och då prövar vi i förhållande till Skåne. Och det är ju både för förflyttning och även att resa med allmänna kommunikationer. Så det är de bedömningarna som vi gör.
Han fick ju nej till färdtjänst i Umeå under sommarhalvåret, men överklagat till förvaltningsrätten i Umeå som gav honom rätt till färdtjänst året om. Varför inte följa det utslaget?
Precis. Det är ju så att de olika regionerna har ju olika möjligheter till tillgänglighetsanpassningar och så vidare. Och när vi prövar så prövar vi utifrån hur det ser ut här i Skåne. Vi på Skånetrafiken har ju då bussar, tåg och spårvagnar med en tillgänglighetsanpassning för att kunna göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att resa med oss. Och då är det ju det som vi, när vi prövar ansökan, som vi har att förhålla oss till. Dels individens förutsättningar och begränsningar, och även hur man kan resa här i Skåne.
Skånetrafiken, ni har ju tidigare sagt att ni följer rättspraxis. Här finns det ju ett konkret domslut från förvaltningsrätten i Umeå att följa. Ja, varför inte följa det bara?
Det är ju så att när rättspraxis är ju inte bara ett enskilt fall, utan det är liksom när det är flera fall av liknande art som man tittar på och ser hur har domstolen liksom resonerat. Som sagt, jag kan inte kommentera det enskilda fallet, men det är ju alltid utifrån hur det ser ut här och de förutsättningarna man har. Vi gör alltid ett utredande samtal med den enskilde och utifrån de uppgifterna som vi får så gör vi en samlad bedömning och fattar ett beslut. Och går beslutet mot individens önskemål så har man alltid rätt att överklaga till förvaltningsrätten i Malmö.
Skånetrafiken säger sig följa rättspraxis. Ja, vad säger du om deras bedömning?
Jag tycker det är så märkligt att jag kan få en dom i en region som säger någonting. Men bara för att jag byter region så är det precis som att den inte alls är aktuell längre. Och Skånetrafiken hävdar ju att det är på grund av att det är andra förutsättningar i Skåne än vad det är i Umeå. Men egentligen så är ju förutsättningarna faktiskt inte ett dugg annorlunda. Det enda som skiljer är att det är mer snö i Umeå på vintern. Och kanske något mörkare, men här nere blir det ganska mörkt på vintern också. Och det kan vara rätt svårt att ta sig fram här också. Sommartid är det absolut ingen skillnad. Så att jag tycker inte det argumentet håller från dem. Och jag tycker att om man fått en dom så ska den gälla oavsett om det är här eller där uppe. Det ska inte vara så att bara för att du byter region så ska den sluta gälla. Det är så märkligt.
Vad gör du nu? Överklagar?
Ja, jag har med hjälp av Synskadades Riksförbund överklagat till förvaltningsrätten i Malmö. Så nu inväntar vi deras bedömning av det. Så får vi se när den dyker upp och vad de säger. Men förhoppningsvis så ändrar de ju beslutet. Men det finns ju risk att de inte gör det heller. Men jag hoppas verkligen att de går emot Skånetrafiken för jag tycker deras bedömning är helt felaktig.
Sa Linus Johansson i Ramlösa, som nu alltså överklagar Skånetrafikens avslag till förvaltningsrätten i Malmö. Vi hörde också Dalal Ali, platschef för färdtjänsthandläggningen på Skånetrafiken. Reporter var Mats Sundling.
I helgen har organisationen Unga med synnedsättning, US, riksstämma i Växjö. Och där ska en ny ordförande väljas efter Frida Karlander som lämnar uppdraget. Och en av de tre kandidaterna till ordförandeskapet är Linus Johansson från Ramlösa som vi hörde inslaget nyss. Han har suttit 4 år i styrelsen för US. De andra två är Thomas Törnblom Nilsson från Stockholm som varit med i 1 år samt Mattias Vinsa från Sundsvall som suttit med i styrelsen i 6 år. Styrelsevalen är nu på lördag.
I drygt 2 år har projektet Miljövänlig syntolkning på distans pågått. Och det är inte så många månader som återstår innan projektet som finansieras av Allmänna arvsfonden tar slut. Häromdagen så anordnades en dag på Fredriksdals trädgårdar då tekniken testades av syntolkar från olika delar av landet. Helene Jangenfeldt är projektledare.
Vi testar ju utrustningen då för det här projektet som vi har om miljövänlig syntolkning på distans. Och tanken är att vi ska få synpunkter på men hur det fungerar, vad vi kan förbättra. Det är ju syntolkar då som vi vill ha in synpunkter från framförallt. Men vi är även, jag själv har en synnedsättning och det har ju även ordföranden i syntolkning nu som också är här.
Och vad tänker du är det svåra med det här projektet att få funka?
Det är ju dels det här att det kan bli en viss försening. Och det får det ju inte bli. Syntolkens repliker måste ju komma där de är tänkta att komma helt enkelt. Så att de inte kommer för sent när någonting redan har hänt.
Så tekniken kan göra att det blir en fördröjning?
Ja, nu är ju tanken att det här ska gå på 5G. Och då försvinner ju förhoppningsvis mycket av det här problemet. Men på 4G så har vi fortfarande det problemet ibland.
Och nu håller det här på fram till årsskiftet?
Tanken är ju att det ska förlängas. Så att möjligheten finns ju att vi skulle kunna hålla på ända fram till april som det ser ut nu, nästa år.
Och hinner ni bli färdiga med problem som fördröjning och så tills dess?
Ja, det är det vi siktar på i alla fall. Det är ju målet.
Och för dig som har en synnedsättning, vad tänker du skulle kunna få ut själv av det här?
Fler syntolkningar. Alltså, det är ju först och främst det. Sen sparar det ju i sin tur självklart miljön att syntolken slipper resa. Men i första hand så är det ju det att öka tillgängligheten för att man kan ta en syntolkning var som helst utan att tänka på avståndet. Och du kan också få ett syntolkat event där du kanske inte annars kan få det. Därför som Riksteaterns föreställningar där de är ute på turné till exempel, då kan du syntolka den var som helst, det är ju tanken.
Det var flera syntolkar, både de som var vana sedan många år tillbaka och de som var helt nyutbildade, som var med och prövade tekniken där man själv styr en kamera som står någon helt annanstans från sin dator. Och inte minst så ska ju syntolken tolka de bilder som han eller hon ser. Syntolken Liselott Ljunggren åkte ner från Göteborg och hon är helt ny som syntolk.
Jag har varit med på några möten för att jag tycker det låter så intressant att se möjligheter med det här med syntolkning på distans. Så jag tänkte att när möjligheten gavs att få testa så tänkte jag att det vill jag verkligen försöka pröva. Så därför fick jag hänga med.
Och vad är det du tänker att du skulle kunna syntolka?
Jag tänker att jag skulle gärna prova att syntolka precis vad som helst nästan. Kanske inte sportarrangemang för min del, för där har jag alldeles för lite kulturkompetens. Men jag är ju jätteintresserad av att utveckla syntolkning för barn och ungdomar till exempel. Jag skulle önska att de fick möjligheten att pröva på de situationer där de skulle kunna se möjligheter med syntolkning. Och kanske också platser som inte är så vanligt förekommande att erbjuda syntolkning. Att det också kan bli en större likvärdighet i utbudet för alla.
Wild and crazy. Mm.
Jag går.
Gör det.
Ja, vi hör det.
Ja.
Och så vandrade halva gruppen ut i de vackra omgivningarna i Fredriksdals trädgårdar för att ställa upp kameran vid någon inspirerande plats att syntolka ifrån. Bland doftande rosor, höga träd och välklippta buskar. Men det tog ett tag att få tekniken att fungera så att det blev kontakt mellan gruppen som stannade kvar inomhus och gruppen som var ute.
Ja, det känns som det funkar.
Det hade varit roligt om ni hade syntolkat lite kort.
Syntolka lite då.
En annan som deltog när tekniken testades, det var Ulf Olausson från Västerlanda utanför Göteborg. Han är själv blind sedan dryga 10 år tillbaka och ordförande för syntolkning nu i Sverige, som är faddrar för projektet.
Jag hoppas att det är ett projekt som ska bli väldigt mycket till glädje, på ett enkelt sätt till glädje för många synskadade framöver. Nu i början så blir det mycket med teater och framförallt Riksteatern som är första hands informationen utåt och som är de som satsas på för att det ska fungera när det gäller kulturverksamhet. Men sedan i förlängningen så ser jag att det ska kunna användas på många andra ställen också. Även till musikevenemang, kanske fotbollsmatch och idrott. Inte minst idrott för synskadade, vad det gäller goalball och showdown och annat. Och referera när folk är ute och spelar, kanske i andra länder och så vidare.
Vad är farhågorna? Finns det svårigheter?
Svårigheten kan vara att nå rätt människor. Det måste vara människor som är välinformerade och som kan hjälpa till att ställa upp den utrustningen som krävs för att man ska kunna syntolka på distans. Och det ska även vara utrustning som fungerar utan att den ska vara fördröjt när det gäller intryck av det inspelade och ljudet fram till den som ska lyssna på det.
Och en viktig del i projektet Miljövänlig syntolkning på distans är också att Riksteatern är med och deltar. Christer Ure är administrativ chef på teateravdelningen där och menar att de enskilda teaterföreningarna ute i landet är mycket betydelsefulla för att det hela ska fungera.
Ja, det är en verkligen viktig del av det här projektet som vi precis är igång med, ska jag inte säga, men planen är att komma dit under hösten, för det mottagandet är ju A och O. Det är ju nästan viktigare än tekniken, så att säga, mottagandet för den här målgruppen. Så att där vet jag att det finns teaterföreningar som har varit väldigt aktiva med syntolkningar. Så jag hoppas att de kommer att bistå oss i att lära ut sin erfarenhet. Och sen behöver vi, för vi träffar här idag också syntolkar som har den erfarenheten som vi måste lägga in i projektet. Så att det är, förstå mig rätt, paketerat och klart nu.
Så om man då kommer som synskadad till teatern när det ska vara en syntolkning på distans, vad händer när man kommer dit då i framtiden?
Dels behöver du att publiken vet att det ska syntolkas, och redan i marknadsföringen måste det ju finnas information om det. Men också man behöver hörlurarna, så en form av välkomnande där man också får presentation av materialet man ska använda, alltså hörlurarna. Och i varierande grad om man träffar skådespelarna till exempel, eller om man får känna på en modell av dekoren, scenografin.
Men om syntolken gjort det här förut, vem är det då som gör det när den tolkar på distans?
Det måste arrangören, teaterföreningen som vi tänker på Riksteatern göra, eller vilken form av arrangör den är som behöver axla det ansvaret. Det är ett stort ansvar.
Lena Tellqvist.
Och du är helt nyutbildad som syntolk.
Ja. 14 maj så tog vi examen upp i Örebro. Fällingsbro folkhögskola.
Varför är du med här?
Här är jag med för att jag fick tipset om det här projektet. Och jag tyckte att det lät spännande.
Och tänker du att det är någonting du skulle kunna göra på sikt, sitta på distans och syntolka någonting?
Absolut. Det tycker jag skulle kännas väldigt spännande, och jag tror det är väldigt bra också när man väl har fått in arbetssättet.
Och varför tror du det är bra?
Jag tänker mig just med det här att man behöver inte hålla på och resa så mycket då, utan man gör det på distans. Dels miljöaspekten då, och sen också att det kanske är tidsbesparande.
Har du haft något uppdrag än?
Nu ska jag ha mitt första uppdrag om 2 veckor. Och då är det här i Fredriksdalsparken. Med dels när det gäller rosariet och dels den här gamla delen med de gamla byggnaderna. Mm.
Men då får du resa från Halmstad som du kommer ifrån.
Ja.
Skulle du kunna tänka dig att det skulle se annorlunda ut om då det här projektet slår igenom?
Det är så nytt. Och jag kan känna att jag vet inte liksom hur pass mycket vidvinkel kommer man att se då. Det som jag tänker här när jag beskriver allt som passerar. Så det kanske inte kommer med på skärmen.
Men nu ska du testa också hur det fungerar. För att vi är ute i parken och här är en kamera. Ja. Så får vi se hur mycket man ser.
Ja, det är precis. Det ska bli jättespännande. Och just det där att få se då, hur mycket kommer med på skärmen.
Ja, men bra, för nu ser jag dig här. Så nu kopplar vi upp oss. Bra, hej.
Men efter ett tag skiftade man plats och gruppen som hade varit ute gick in, medan den andra gruppen gick iväg till det gamla apoteket. Och först var det lite strul med tekniken även där. Men sen kom det igång.
Nu är det
bättre. Då föreställer man sig som att här är teater nu.
Men då skulle jag berätta för er nu då att nu är ni inne i ett apotek. En apotekslokal. Där Eva-Lotta står lutad mot disken med en gammaldags kassaapparat i bakgrunden. Bakom är det olika mediciner som står i hyllor bakom glas.
En syntolk som varit med länge och syntolkat inte minst på Operan i Malmö och Stadsteatern, det är Claes Gylling.
Jag tycker det verkar väldigt spännande. I synnerhet som man som syntolk då skulle slippa åka till Luleå eller något sånt där för att syntolka. Man kan göra det hemifrån, men det är ju så många saker som måste lösas först. Inte någon fördröjning, utan det man ser måste man kunna berätta om i samma ögonblick som publiken i Luleå ser det. Annars blir det ju galet.
Det kan bli ganska galet.
Ja, just det. Man berättar att här kommer mördaren in och då är offret redan skjutet på scen. Så.
Men som syntolk på Operan eller Malmö Stadsteater eller något sånt där, då möter du ju ofta de som ska vara med och du visar var de ska sitta. prata och berättar en massa kring hur det ser ut på scenen och så vidare. Hur gör man med det?
Ja, jag utgår från att det blir samma sak. Att om vi håller exemplet Luleå då, att de får utrustningen av teaterns personal, tekniker eller så, och sätter på sig den. Och sen är det ju en kamera som kollar scenen. Och den brukar också se en del av publiken. Så då kan man göra test. Hör ni mig? Vifta. Och så ser man då om de viftar, kanske. Och sen, jag har alltid en genomgång innan föreställningarna. Medan de sitter innan föreställningen börjar. Då har man oftast en kvart på sig eller något sånt där. Så hinner jag gå igenom vad pjäsen är, vad det handlar om, hur de ser ut, vilka personer som uppträder och vad de har på sig.
Kan man förlora någonting i att inte vara där? Att inte få den här känslan av att nu är jag på teater och nu låter det och så?
Det tror jag absolut. Det händer ju ibland saker och ting i salongen. Någon i publiken gör någonting så resten av publiken skrattar eller något sånt där. Det förlorar man, den överblicken. Och de ljud som förekommer i salongen kanske. Man kommer att förlora en del men vinna mycket.
Sist syntolken Claes Gylling. Och i inslaget hördes också Ulf Blide som visade tekniken. Reporter Åsa Kjellman Erisi.
Så ska vi till Höganäs där kommunen i samarbete med uppfinnaren Carl Otto Rosenqvist satsat på en mobilapp som hjälper synskadade, men även andra grupper, att orientera sig i stan. Och vi börjar med appen Påslagen in till en offentlig toalett vid busstorget i Höganäs.
Ja, precis.
Vad händer?
Nu så håller vi på här och tittar på toalett som vi står i närheten utav. Och då har Anna lagt in information.
Här finns skötbord inne på toaletten.
Med beskrivning hur det ser ut inne i toaletten. Och det är ju väldigt smidigt när man inte ser.
Idén, den bygger på små Bluetooth-sändare eller fyrar som i det här fallet är utplacerade i Höganäs och som skickar en signal till en app i den smarta telefonen. Och signalen, den aktiverar information som läses upp.
Då tänkte jag att ja, men, vi kan väl använda oss av det när man kommer nära och veta var någonstans jag är. Och i kombination då, både med den här fyren med Bluetooth-signal och kompassen i telefonen, så får man dels veta var man är och åt vilket håll man har näsan.
Ska vi göra en liten test här nu om vi lämnar toaletten och...
Nu fick vi en.
I Centralgatan, övergångsställe vid busstorget.
Då är vi vid övergångsstället här, ja. Och sen kom vi till...
Läge B, C och D.
Då kom vi tillräckligt nära hållplatsläge A och sen så sa den även mot hållplatsläge B, C och D. Så om jag roterar lite försiktigt här så ska den säga saker, hoppas vi.
Mot kyrkan, Storgatan.
Ja, nu fick den...
Mot kyrkan, vid korsett, Glenn.
Okej, nu har den fått fnatt.
Mot gång och cykelväg.
Lyssna, och så vänder vi oss mot... Så vänder vi bara lite grann så här.
Mot Centralgatan.
Mot Centralgatan. Då pekar näsan mot övergångsstället.
Själva utprovningen av appen, den ägde först rum hemma hos Carl Otto Rosenqvist.
Jag har satt upp såna här fyra hemma. Hållit telefonen på olika sätt och testat och testat och ändrat och gjort den här appen. Och testat och fått en känsla för att aha, okej, detta är vad man kan göra. Det är ju inte på millimetern, men det är tillräckligt bra för att man ska få lite extra hjälp.
Och jag ser vita pluppar på lyktstolparna. Är det de som...
Yes, det är de som skickar ut signalen, Bluetooth-signalen som telefonen fångar upp.
Men att det är lite svajigt beror det på att det är för många olika i närheten av varandra, eller?
Det kan bero lite grann på hur jag håller telefonen, om jag håller den lite för nära. Eller så kan det bero på de här inställningarna när... appen ska anse att nu är du vid hållplatsläge A. Så att det är ju sådana små justeringar som man får testa.
Ja, nu ska vi se.
Du heter?
Anna Filqvist, tillgänglighetssamordnare i Höganäs kommun. Och Carlotto och jag fick kontakt. Och då berättade han om den här tjänsten och tyckte det lät som någonting som skulle kunna vara bra för Höganäs. Vi har satt upp 20 sändare till att börja med för att testa hur det fungerar. Och ja, och sen har vi pratat om med Synskadades riksförbund här i Västra Skåne om att de engagerar några som ska komma och testa. Ja, och sen har vi inte gjort så mycket mer planer ännu.
Och ni tänker er att det här ska kunna användas av andra grupper än synskadade. Vilka då?
Det skulle kunna vara personer som har kognitiva svårigheter som gör att man har en nedsatt orienteringsförmåga. Man kan ha svårt att läsa av omgivningen eller minnas hur man skulle svänga vid olika platser till exempel. Där tänker vi också att det kan vara ett bra stöd. Och vi har, förutom den talade texten och beskrivningen, så har vi också lagt in bilder.
Vi stod på en plats där det finns väldigt många angivelser. Vi har stadshuset här borta, vi har de här busshållplatserna, vi har en toalett som är anpassad för personer med funktionsnedsättning. Hur tycker du att det är när det är så många fyra på ett ställe?
Det är en av sakerna vi har hållit på att skruva lite på nu i början, att få till så att man får information från rätt fyr i taget, alltså att man inte får information om närliggande fyrar samtidigt. På de andra delarna som vi har lagt ut, där är det ju längre emellan, så att du behöver ju ha klart för dig vart du ska något sån här. Du behöver andra sätt att orientera dig också.
Så att det är bra om man har någon bild av var man är någonstans. Precis. Eller någon idé.
Ja, men det är det. Och, men sen så det vi har tänkt på Storgatan här och så, det är att vi vill ha kontakt med butiker och få in att de också kan vara med i navigeringssystemet, så att de kan sätta en sändare i butiken och tala om vad det är för plats. Vi kände att vi kan inte komma längre förrän vi sätter ut det här systemet och börjar testa det. Så det här är en utvecklingsfas.
När vi testade med Carlottos telefon, ja, så visade det sig att förutom signalerna från fyrorna i närheten så fångade den upp kyrkan här borta.
Oj då! Ja, det är faktiskt en intressant, för idag är det ganska blåsigt. Och det är en av sakerna som jag har funderat på, hur vinden kan påverka signal.
Kanske inte vinden, men det kan ju, eftersom att det är fältstyrkan i signalerna, så kan det ju ha med luftfuktighet och annat att göra. Nu var det väl i sig inte kyrkan, men det var halvvägs bort till kyrkan som den fick fnatt och fick tag på korsettgränd. Där är väl som sagt små justeringar som behöver göras.
Hur föreställer du dig att det är om, säg, ett år med det här?
Ja, men då tänker jag att vi har justerat så att det är bra signaler och att vi har fått de tekniska bitarna på plats och att vi även har fått till informationen. Så att det är rätt information som ges ut, rätt detaljer. Så det vore jättekul om vi har fått in butiker och...
Tjena, informationspunkt, Andersplats, biblioteket, Lusshållplats, Flexbil, Lusthorget.
Nej, jag tror att man kan behöva gå ut några gånger och testa sig in så att man ger det lite tid innan man vet om man tycker att det fungerar eller inte. Så att jag tror att man kan behöva prova några gånger.
Hållplats, Lusthorget, toalett, Lusthorget, information, rubrik. Det finns fyra hållplatslägen som delar.
Och innan appen Kvända så gick sista ordet till Höganäs tillgänglighetssamordnare Anna Pilqvist. Apropå att de som ska använda den här orienteringsappen kan behöva en invändningsperiod. Vi hörde också uppfinnaren Carl Otto Rosenqvist. Appen Kvända, bokstaverat K-W-E-N-D-A, från Mavingo, M-A-W-I-N-G-O, finns att ladda ner gratis för Apples smarta telefoner. Och för närvarande finns 24 eller informationssändare i Höganäs. I appen framgår också var de är placerade. Reporter var Dodo Parikas.
Hallucinationer, alltså att se saker som inte finns, kan vara oroande. Och kanske inte så lite förvånande för den som är blind. Men fantomsyn, som det också kallas, behöver inte alls vara ett tecken på psykisk sjukdom som många först tänker. Många gravt synskadade väljer att inte prata om sina hallucinationer, men faktum är att det är ganska vanligt. En som varit med om det många gånger är Ingvar Hellberg. Han tror att det finns många som har nytta av att höra om andra som har synhallucinationer, något han själv numera är van vid. Det finns ingen anledning till oro, säger han.
Det är absolut ingenting som du ska vara orolig för. Jag känner inte ingen oro för det, utan nu törs jag prata om det, va? Jag är inte ensam, fastän jag kanske aldrig har träffat någon egentligen.
Ingvar Hellberg är idag 80 år och helt blind. För knappt 10 år sedan fick han sin första upplevelse av vad som kan beskrivas som hallucination, fantomsyn eller synillusioner. Och det här är han, precis som han säger, inte ensam om bland personer med synförändringar, vilket vi ska få höra. Men först ska Ingvar berätta om hur det var när han, samtidigt som synförmågan försvann, oväntat fick en ny sorts synintryck.
Första gången jag upptäckte det, vi var faktiskt på Kanarieöarna och vi var ute och gick. Och jag gick tillsammans med en kompis och höll honom under armen, och så helt plötsligt vid sidan om honom, det jag visste att det var en mur och ett staket, så fick jag se att alldeles intill där var det en slänt ner, och så var det en skog, och så var det en liten bäck, och det var väldigt vackert. Till och med färgerna fanns med. Och jag visste ju så väl att skulle det vara så, då skulle han inte kunna gå här, för då hade han ramlat. Det var första gången, och den upplevelsen har jag haft vid några tillfällen, just det där med natursaker. Jag fick se naturen och vackra bilder. Så det har aldrig varit någonting som har gjort mig illa, att jag blivit rädd, utan det är ofta fina bilder som jag saknar egentligen genom att jag inte ser.
Tidigare i livet var Ingvar företagare, och tillsammans med sin fru har han också varit aktiv i missionsarbete i Kongo och med hjälpsändningar till Ukraina exempelvis. Idag bor de i Tyresö. Ingvar är blind sedan 7-8 år tillbaka, och redan tidigt i den processen fick han de här synintrycken som han visste att de visar saker som inte fysiskt fanns framför honom. Nu är han helt van vid det, men han har inte alltid varit så lugn, säger han.
I början så kände jag nog lite, faktiskt, det var en stor omställning också att tappa min syn. Då tänkte jag, ska det också ha blivit något fel högre upp i huvudet? För att man kan nästan uppleva sig som, det här är ju inte något normalt, så att då jag vågar egentligen inte säga mer än till min fru och till nära bekanta, barnen kanske. Så här är det ibland, säger jag, att jag ser saker och ting. Men jag kunde liksom inte fråga någon egentligen vad det här är. Så att det var jobbigt i början.
Mm. Var det någonting som du pratade med din ögonläkare om? Eller?
Jag tog upp det där när jag var på Sankt Erik, och då var det en relativt ung läkare där, och så sa jag det här. Jaha, det hade hon inte hört talas om så mycket, sa hon, men jag kan ge dig en remiss till, så kanske du kan få ta röntga, sa hon, se om det är något fel, sa hon. Och sen kom hon, jag kom dit gången efter och inte hade fått någon remiss, och sa hon, du, jag har talat med en äldre läkare här, sa hon, det där är faktiskt inte något, det är inte vanligt, men det är heller inte något ovanligt. Det händer inte för alla, men för en hel del av er med glaukom, att ni kan få den där upplevelsen. Och så det var absolut ingenting att oroa sig för, utan det är hjärnan som vill ge mig bilder som jag inte har nu längre. Mm. Så det egentligen är det något fantastiskt. Ofta när vi är ute och går, min fru och jag, så kan jag se, ofta är det då en äldre dam, troligtvis en mamma, som håller ett litet barn i handen, som kan gå precis framför oss. Och ibland nästan som man tror att man ska kollidera med dem, för de är så nära. Och sen kan det till och med komma någon ytterligare som går vid andra sidan, och det är det för mig är det helt riktiga personer. Och ibland så kan jag också skoja lite med dem, så jag tar min käpp och så petar jag till med käppen. Och då kan de där försvinna en kort stund. Mm. Men de kommer tillbaka. Men ja, det är svårt att säga när de kommer. Och de kommer absolut inte på någon beställning. Och det kan vara, jag kan också här ibland få se en glasvägg. Alltså med väldigt mycket små typ mosaiker. Alltså fyrkantiga små glasrutor. Antingen i min väg, men jag kan ju gå i, rätt igenom den här väggen och det märks.
Om du får ett sånt synintryck, är det lätt för dig nu att skilja det och veta att det här behöver jag inte, det här är inget hinder som ligger i vägen?
Ja,
eller?
Nu är det absolut inga problem.
Du sa ju också att du tänkte att det är många som inte känner till det här, eller man kanske inte pratar så mycket om det här. Har du träffat någon annan som, där du liksom vet att de har liknande erfarenheter?
Nej, jag tror att jag är nog den enda. Och nu är jag inte alls, funderar ju inte alls om det. Jag vet att, det, att jag är relativt normal i huvudet och allting. Så att nu törs jag prata om det. Va? Och vi pratar nog, jag frågar en del och jag förklarar också när det sker. Jag är inte ensam fastän jag kanske aldrig har träffat någon egentligen.
Det betyder ju någonting att du delar med dig av din erfarenhet till andra också.
Jag kände just det när du ringde mig och vi pratade om den här intervjun. Då så kände jag så här, ja men det här vill jag gärna delge, för att jag tror att det finns många som sitter hemma. Inte nog med att de kanske tycker att deras situation har blivit väldigt jobbig i och med att inte se någonting. Och sen uppleva det här emellanåt och inte våga förklara för någon människa i sin närhet och var rädd för att man blir missförstådd. Så att det här tror jag är en väldigt nyttig information att visa att det här är faktiskt inte, det kanske, vi kan inte säga det riktigt normalt, men det är inte onormalt heller.
På Sankt Eriks ögonsjukhus i Stockholm ska docent En Ping Chen berätta om vad läkarvetenskapen kan om det här. Han är ögonläkare och expert på glaukom, som är den vanligaste orsaken till blindhet bland äldre. En Ping Chen bedriver också forskning och är involverad i glaukompatientföreningen. Han säger att det inte finns någon anledning till oro för den som får den här typen av syner.
Nej, det är ingen fara, och sen det är inte innebär att patienten är psykiskt sjuk, utan det är, ingår i en patient som har synnedsättning och sen inskränkt synfält som kan leda till att en patient har som synhallucinationer. Det kännetecken på den är att patienten ser någonting, men samtidigt att de är medveten att den som ser inte finns. Det kallas även Charles Bonnet-syndrom.
Charles Bonnet-syndrom, alltså CBS. Det finns en officiell beteckning för det här.
Namnet Charles Bonnet-syndrom, det kommer från 1967. Mm. Officiellt att se namnet.
Men hur länge har man känt till det här?
Sedan 1750 någonstans.
Men du är ju ögonläkare och du är också aktiv i en patientförening. Hur spritt är kännedomen om det här? Vad skulle du säga, är det någonting som folk känner till?
Jo, men det är inte väldigt vanligt, eftersom många patienter vågar inte berätta om den. Annars man misstänker att de har psykisk sjukdom eller de kanske misstänker att de har dementa. Så där får man inte så ofta berätta öppet om det.
Det finns viss forskning på sån här fantomsyn eller synhallucinationer. Men det handlar om ganska små studier och det är fortfarande mycket som är okänt. Uppskattningsvis kan det vara mellan 10-30% av personerna med glaukom som får såna här hallucinationer. För en del försvinner de efter ett tag, men det kan också hålla i sig under många år, som vi hörde Ingvar Hellberg berätta. Det som ingår i kategorin Charles Bonnet-syndrom kan både ge upphov till enklare form av intryck som prickar eller mönster av ljus i olika färger, men också mer komplexa bilder som Ingvar beskriver det. Och då kan det vara figurer, ansikten eller landskap med ganska hög detaljnivå. Hallucinationer kan också dyka upp vid både glaukom och makuladegeneration, så kallat gula fläcken, och andra synnedsättningar med synfältsbortfall eller blindhet. Men det handlar om förvärvade synskador och finns inte rapporterat vid medfödd blindhet. Sjukdomar som också kan ge snarlika synhallucinationer är Parkinsons sjukdom och viss form av epilepsi. Det behöver uteslutas för att veta att det handlar om Charles Bonnets syndrom. Och om man samtidigt har hallucinationer från andra sinnesorganen ögonen, så tyder det på att det inte handlar om CBS. Men det här fenomenet är alltså helt ofarligt. Däremot vet man inte helt säkert varför det uppstår, och särskilt då hos personer med kraftigt synbortfall. Men vissa förklaringar verkar mer sannolika, säger docent Enping Chen.
Det finns olika teorier, men det enda jag tror på det är att de gärna försöker fylla på en funktion som inte finns, att de försöker fylla på.
Kan man likna det vid att ha fantomkänsel i en arm som inte finns kvar?
Ja, exakt.
Så vad säger du till en patient, en besökare som beskriver sådana här symptom? Hur ska man behandla eller bemöta eller hantera det själv?
Det är ofta kommer att säga att jag såg någon små människor som går omkring där, och sen i vissa personer säger att jag ser någon vacker mönster på väg trots. De vet att det inte finns där. Jag frågar om patienten har andra symptom, men om det inte finns, då ser jag att det är någon synhallucination som är ganska vanligt hos patienter med synnedsättning. Och det är ingen fara, och ibland kan man försvinna själv. Och det är, vissa personer ser det varje dag, vissa patienter ser ibland. Det är oftast det försvinner själv efter en tid. Det är viktigt att man vet att man informerar patienten. Det kan hända som en patient har synnedsättning. Det händer som synhallucination, men det är ingenting farligt. Så det är, man kan leva med den. Och sen det är jätteviktigt att informera familj och omgivning. Att de vet att patienten inte är dementa, att patienten inte är psykiskt sjuk.
Är det här någonting som ett ämne som kommer upp i till exempel patientföreningen, synhallucinationer? Vet du om det pratas om det?
Jag brukar få läsa för glaukomförbundet och synskadet riksförbund, och sen jag brukar ta upp den och informera patienten så att det finns som, och det är ingenting farligt. Så det är bra att berätta öppet till sina läkare och till omgivningen.
Det säger alltså Enping Chen, docent och forskare vid Sankt Eriks ögonsjukhus. Och Ingvar Hellberg, han har idag en slags tacksamhet över att han får de här bilderna och är rent av glad att berätta om det.
Nu när jag vet vad det är, så har det väl faktiskt varit lite positivt att tänka just att få uppleva färger och så, när man ser en natur och en liten bäck och lite. Jag har ju mina bilder kvar från det jag såg, och de finns där, och det här stör inte mig på så något sätt.
Vad skulle du säga till någon som kanske har nyss fått en synnedsättning och börjar uppleva lite sådana här synintryck som man vet är inte finns på plats, så att säga, men att det dyker upp någonting?
Var inte orolig. I alla fall jag kan säga så att det är som en slags påminnelse om hur du, Ingvar, eller vad det nu heter, att det här, det finns kvar fastän du inte ser det. Det är absolut ingenting som du ska vara orolig för. Jag känner inte ingen oro för det, utan och prata gärna om det. Alla har vi någonting att ge varandra. De jag berättade för har full förståelse för att vi har en fantastisk hjärna som kan också vill göra livet lite ljusare för oss ibland när det är jättetungt, och det var så länge sedan vi såg någonting. Helt plötsligt får man en bild av någonting som man kan komma ihåg. Jaha, så här var det, ja. Men jag vet ju nu att det finns ju inte, men det finns för mig då. Försök att se livet bara som verkligheten som den är, och njut av det som man kan njuta av. Det är min hälsning idag.
Sa Ingvar Hellberg. Och tidigare hörde vi också docent Enping Chen på Sankt Eriks ögonsjukhus i Solna. Reporter var Henrik Jansson på taltidningen Läns och Riksnytt i Stockholm.
Öppnat och stängt. Mellan Malmö och Ven öppnar en ny färjelinje den 2 juli. Det är Hartford Rederi som redan har en linje mellan Helsingborg och Ven som kommer att köra den. Båten går från Ångbåtsbron ett par hundra meter från Malmö C till Bäckviken på Ven. En dryg timma ska det ta. Färjan går tur och retur söndag, måndag och tisdag samt eventuella extra turer. Men bara till den 8 augusti. I Spjutstorp kan hundar nu få kloklippning, pälstrimning, tandrengöring och pälsvård på Spjutstorps hundspa. Adress Spjutstorps Åsgården 1379. I Osby har sommarkaféet Paus öppnat vid Osbysjöns strand med våfflor, smörgåsar och glass. Det finns även en scen för kvällsevenemang. Öppet 11-20 varje dag under sommaren. I Båstads hamn har pop-up restaurangen Gardeners by the Sea öppnat. Den är öppen under sommaren och är en filial till Gardeners by Villab Garden i Östra Karup. Även Kristianstad har fått en pop-up restaurang. Dear Monkey heter den och ligger på Lilla Torg. På menyn finns Tex-Mex och svenska rätter. Uteserveringen delar plats med restaurang La Cocina. I Örkelljunga finns numera ett nytt kondis i nya konditoriets gamla lokaler. Terrassen Café och Bistro heter det. Adressen är Terrassen 3B.
Evenemangstips som börjar med syntolkad film. Ungdomsfilmen Forever handlar om de 14-åriga fotbollstjejerna Mila och Kia som länge varit bästisar och lagkamrater. När den nya tränaren Lollo tar sig an laget förändras situationen för tjejerna. Lollo är krävande och Mila som drömmer om en karriär som fotbollsproffs ser äntligen sin chans. Men frågan är hur Kias dröm ser ut och hur påverkar situationen tjejernas vänskap? Filmen Forever har syntolkning för biobruk och finns i apparna. Biopremiär 7 juli. Vid Trollsjön i Eslöv är det sommardans med Ingvar Fasts orkester 30 juni 19-23. Att dansa kostar 100 kronor. Att lyssna utan att dansa är däremot gratis. En extra tydlig doft av rosor sprider sig över Österlen till och med 2 juli. Det är nämligen rosfest med öppna trädgårdar på Österlen och guidningar på Rosentorget i Simrishamn dit man också kan komma med sin egen ros för att få den artbestämd. Den arrangerande föreningen Österlenrosor kan kontaktas på telefon 0705 86 85 29. På Poppegården, Bygatan 79 i Domsten, norr om Helsingborg, ges Marie-Louise Ekmans pjäs om pjäsen Fröken Julie, där ett resande teatersällskap turnerat med Strindbergs föreställning i hela sitt liv. I rollerna bland annat Gunilla Poppe och Göran Torell. Spelas 30 juni till 30 juli, tisdag till torsdag 19.00 samt lördag till söndag 15.00. Längd 2 timmar. Ordinarie pris 320 kronor, 280 med kulturkortet som ger 2 personer rabatt. Försäljning Dunkers kulturhus eller Poppegården telefon 042 920 60. Föreställningen är inte syntolkad. Artistveteranerna Tommy Jut och Mikael Neumann har gjort många scenshower tillsammans. I juli har de tillsammans med operasångaren och musikern Carrie Persson premiär på en ny, som hoppfullt kallats Solklart, en lysande sommarshow. Det utlovas roliga sketcher och monologer parat med musikalisk humor och stämsång och med material av den bortgångna humoristen Åke Kato. Spelas på krogen Smoky Barbecue and Pickles, Museivägen 21, Höllviken. 7 tillfällen blir det tisdag till och med torsdag 4 till 7 juli, tisdag och torsdag 11 och 13 juli samt tisdag till och med torsdag 18 till 20 juli klockan 19 samtliga gånger. Biljetter för 350 kronor säljs av Kulturcentralen i Malmö. Malmö Pride äger rum 5-8 juli. Centralpunkt för hela evenemanget finns på Pride House, Scandic Hotel Triangeln, där också många programpunkter äger rum. Invigning på hotellets takterrass 5 juli 18-19. Några axplock från programmet. Månadens ansikte i taltidningen juli 2020, Malmöguiden, förläggaren och författaren Jeanette Rosengren leder en guidad vandring genom Möllevången där queera händelser varvas med annan Malmöhistoria. Samling vid skulpturen Arbetets ära i bergsgatsänden av Möllevångstorget redan 3 juli 11.00 och sedan 5 juli samma tid samt 4 och 6 juli 18.00. Det är ingen avgift. 5 juli 19.00 blir det guidad queerhistorisk tur ombord på den klassiska rundanbåten som avgår från Norra Vallgatan 60 och återkommer dit en timme senare. Mitt Möllan på Klasgatan 8 är platsen för ett historiskt quiz med tidskriften Historiskans chefredaktör Eva Bonde 5 juli 17-19. Här tävlar man i lag. 6 juli 11-11.45 föreläsning på Pride House om situationen i Uganda som bland annat olagligt förklarat homosexualitet. Malmö sommarscen och Malmö Pride samarrangerar en show med månadens ansikte i taltidningen denna månad, den komiska skånska dragqueenen Elektra. Det blir på Pildamsteatern 7 juli 19-19.20 följt av artisten Melanie Webe som uppträder en timme. Lördag 8 juli är det dags för själva Pride-paraden som avgår från Mölleplatsen in till Slottsträdgården 13.00 och har målgång i Folkets park 15.00 då det blir scenuppträdanden som håller på in på kvällen. Sist ut är Rebecca och Fiona med start 20.00. Sommarmusik i Sankt Nikolaj är en torsdagskonsertserie i kyrkan med samma namn i Trelleborg. 6 juli uppträder vokalkvintetten Voices. Rubriken då är I denna ljuva sommartid. 13 juli blir det brass på trumpet, trombon, tuba och valthorn med musikhögskolestuderande från både Sverige och Tyskland. 20 juli slutligen blir det jazz i sommarkväll med Solen kvintett som bland annat bjuder på låtar ur jazz på svenska. Starttid alltid 19.00 och det är fri entré. Så en rättelse. Det gäller ett tidigare tips om Falsterbo Horse Show som startar fredag 7 juli och inget annat. I Sibbarp i södra Malmö satsas det på en ny och sundsnära musikfestival 7-8 juli. South Ocean Festival kallas den. Uppträder jag bland annat norska Röyksopp, Benjamin Ingrosso, Albin Limeldau och Smith & Tell. Billigt är det inte. 1775 kronor för 2 dagar, 1075 för 1 dag. Eventim säljer biljetter. 7 juli 19.00 uppträder Tommy Körberg på Mölleplatsen i Malmö. Tixter säljer biljetter för 570 kronor. 14 juli 1930 kommer han till Tivoliparken i Kristianstad. För 595 kronor får man där sitta på marken, en hundring mer innefattar stol. 15 juli kommer han till Norrvikens trädgårdar i Båsta, samma klockslag. Biljetterna där kostar mellan 245 och 795 kronor och säljs av Tixter. Biljettinformation, Kulturcentralen 040 10 30 20. Tixter 0771 47 70 70. Dunkers 042 10 74 00. Ystad Teater 0411 577 199. Kalendern för årets 27:e vecka börjar måndag 3 juli i morgonrodnadens färger eftersom det är Auroras namnsdag. Och hon var ju just morgonrodnadens gudinna i antik romersk mytologi. Det är också fullmåne medan Wimbledon-tennisen drar igång i London och håller på till och med 16 juli. Kafka hade inte heller så roligt. Ja, så lyder texten på en T-tröja som funnits i många år. Den tyskspråkige judiske författaren Franz Kafka från Prag står bakom odödliga texter som Förvandlingen, Processen och Slottet. som knappast är några skrattpiller. Inte för inte har hans stil präglats av det som kommit att kallas just Kafka-stämning, med något djupt obehagligt och kusligt. Böcker både om och av Kafka finns inlästa som talbok, men endast förvandlingen finns även i punktskrift. Och detta datum har 140 år gått sedan Franz Kafka föddes. Avled gjorde han redan 1924 i tuberkulos. Tisdag 4 juli är Ulrikas och Ullas namnsdag. USA firar national- eller självständighetsdag och i Norge där flaggas det för drottning Sonjas födelsedag. Sångaren och skådespelaren Tommy Körberg, som fyller 75 denna dag, har en lång och mångfacetterad karriär och hade en stor hit 1968 med mellovinnarlåten Judy min vän. Han har varit med i flera band, däribland Made in Sweden, stått på scen med Hasse och Tage, sjungit i musikaler som Les Misérables och nu i höst är han aktuell i en scenuppsättning i Stockholm av filmklassiken Änglagård som musikal. Och så har vi förstås den här låten.
Min resa var mot solen, långt bortom alla slutna rum, där allting är oändligt och alla gränser har frivilligt suddats ut.
Onsdag 5 juli har Laila och Ritva namnsdag. Och stad i ljus må vara för evigt förknippad med Tommy Körberg, men upphovsperson är faktiskt Py Bäckman, som också fyller 75 denna vecka. Och här framför hon själv sin låt. Sedan 1950 har Vansbrosimningen ägt rum i Dalarna med 3 kilometers simmande i öppet vatten och denna dag är det dags igen. Torsdag 6 juli är Jessicas och Esaias namnsdag. För 200 år sedan föddes Sofie Leijonhufvud, senare gift Adlersparre, en av de tidiga svenska kvinnorörelsepionjärerna. Sofie Adlersparre grundade bland annat det fortfarande verksamma Fredrika Bremer-förbundet. Och så fyller den brittiska skådespelaren Jennifer Saunders 65. Mest känd är hon nog för rollen som Edina i tv-komediserien Helt hysteriskt, eller Absolutely Fabulous som den heter i original. 2016 kom den även i långfilmsversion med henne och motspelaren Joanna Lumley. Och det här är också den internationella kyssdagen. Fredag 7 juli firar Claes namnsdag och den som vill gratulera Claes eller någon annan kan lämpligen göra det med choklad eftersom detta är den internationella chokladdagen. Lördag 8 juli är det luftvärnets dag i det krigsdrabbade Ukraina som sedan den 24 februari förra året attackeras av Ryssland. Fyller 65 gör tidigare miljöministern centerpartisten Andreas Carlgren, Sveriges andra öppet homosexuella riksdagsledamot någonsin. Och det är Kjell som har namnsdag. Söndag 9 juli är det Jörgen och Örjan som har namnsdag. 90 år har passerat sedan den brittiske men i USA verksamma neurologen och författaren Oliver Sacks föddes. Han har skrivit mycket om seende och perception och flera böcker av honom finns som talbok. Själv drabbades han av melanom i ögat, en cancerform som senare spred sig till levern, och Sacks, som stavas S-A-C-K-S, gick bort 2015.
Den regionala delen av anslagstavlan börjar med en inbjudan från SRF Skåne. I år fyller Synskadades Riksförbund Skåne 100 år och det vill vi fira tillsammans med er alla medlemmar. Lördag den 4 november blir en stor jubileumsfest på Malmö Live. Vi börjar klockan 13 med föreläsningar, bland annat om SRFs historia. Fika serveras under eftermiddagen. Klockan 17 förflyttar vi oss till den stora kongresslokalen för ett glas bubbel och stand-up med musikern och komikern Johan Seige. Sen avnjuter vi en trerättersmiddag följt av musikunderhållning. Till middagen ingår ett dryckespaket och vill man ha mer att dricka så finns en bar i lokalen med kontantfri kortbetalning. Festen slutar klockan 23 och att delta i jubileet är gratis. SRF Skåne kommer att ordna bussar från olika platser i Skåne. Mer information kommer senare. Oavsett om du åker med bussarna eller väljer att ta färdtjänst får du betala 30 kronor för resan medan resterande betalas av SRF Skåne efter insändande av kvitto. Anmälan görs till SRF Skånes kansli, telefon 040 777 75 eller e-posta skane@srf.nu. Anmälan är öppen till och med den 30 juni, sen öppnar den igen efter kansliets semester den 1 augusti och är sen öppen till den 15 augusti. Meddela då om du behöver ledsagning, äter någon specialkost, om du använder något hjälpmedel eller om det är något annat vi behöver känna till samt om du vill åka buss. Antalet platser är begränsade, vid behov kommer ett urval att göras för att hela distriktet ska vara representerat. Du kan avanmäla dig utan kostnad fram till den 25 september. Efter detta datum får du betala en avgift på 500 kronor. Om du har med dig någon anhörig eller egen ledsagare måste den personen också vara medlem i någon av SRF Skånes lokalföreningar. Undantaget är ledsagare som anlitas och får arvode från distriktet. Bekräftelse skickas ut efter sommaren och varmt välkomna att fira SRF Skåne med oss. Vi passar också på att önska er alla en trevlig sommar, hälsar SRF Skånes styrelse och jubileumsgrupp. SRF Ängelholm Båstad bjuder in alla SRF-are i Skåne till syntolkad teater på Fredriksdalsteatern i Helsingborg, torsdag den 27 juli. Efter 28 år är det dags för Eva Rydberg att säga tack och hej till Fredriksdalsteatern och sin kära publik. Hon gör det med en festligt färgsprakande version av Nils Poppes klassiska sommarkomedi Två man om en änka. Kring sig har hon samlat en verklig toppensemble med dansare. På scen träffar ni bland annat Eva Rydberg, Per Andersson, Anders Altgård, Mia Poppe, Birgitta Rydberg och Kalle Rydberg. Deltagaravgiften är 400 kronor för Ängelholm Båstads medlemmar och ledsagare. Övriga betalar 600 kronor. Betalning sker efter bekräftad bokning till bankgiro 5972-8915 eller med Swish till 123-130-7214. Anmälan på telefon 0431-305969 eller e-posta till angelholm.bastad@srf.nu senast torsdag den 13 juli. Ange om du behöver ledsagare och specialkost. Detta ingår biljett till en syntolkad föreställning med syntolkning.nu, picknick till pausen och ledsagning. För Ängelholms och Båstads medlemmar anordnar i föreningen en gemensam buss till Fredriksdal. För övriga medlemmar, SRF Skåne står för era reskostnader efter kvitton inkommit senast 3 månader efteråt, samt endast inom Skåne. Bor utanför betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Vid annat färdsätt än färdtjänst eller kollektivtrafik måste godkännande från SRF Skånes kansli finnas. Bekräftelse med tider för avresa kommer att skickas ut i god tid och anmälan är bindande. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 0431-305969 måndag till torsdag klockan 10-17 eller via e-post till angelholm.bastad@srf.nu. Välkomna önskar SRF Ängelholm och Båstads styrelse. Så några tillfälliga ändringar i den regionala kollektivtrafiken. Tågen först. Tågen mellan Kävlinge och Åstorp är inställda på grund av underhållsarbete. Från torsdag den 6 juli klockan 23 till måndag den 10 juli klockan 5 så ersätts de av bussar och de från Åstorp är tidigare lagda för att passa tågen i Kävlinge. Bussarna så. I Helsingborg har ett vägarbete dragit ut på tiden och hållplats Sundstorget A som Skåneexpressen 11 samt stadsbussarna 1, 2, 3, 7, 8 och 22 stannar vid ska nu vara stängt till den 7 juli klockan 16. Till dess ersatt av en tillfällig stolpe 50 meter framåt bussens färdriktning. I Staffanstorp är ett vägarbete på Malmövägen, Tingsvägen och Storgatan försenat. Och den första etappen vi berättat om tidigare ska nu vara klar den 10 juli klockan 5. Och en rad hållplatser för regionbussarna 166, 172, 174, 177, 101, 102, 127 plus närtrafik fortsätter vara stängda och ersatta tills dess. Och då börjar etapp 2 som varar till den 10 augusti klockan 16. Den som vill veta mer kan ringa Skånetrafiken på 0771 77 77 77. I Tågarp i Svalövs kommun ska man den 1 juli arbeta på väg 110 mellan klockan 7 och 16. Då är regionbuss 260 och tågersättande bussars hållplats Tågarp torget läge A stängd med hänvisning till Tågarp station. Hållplatsen Rönnarpsvägen läge A ersätts av hållplatsen Strömsnäsvägen A, cirka 650 meter norrut på Tågarpsvägen. Och stängde också hållplatsen Rönnarpsvägen läge B. 1,2 km norrut finns då närmast hållplatsen Norrabyvägen läge B. Och till sist är den andra också hållplatsen Strömsnäsvägen B, ersatt av samma Norrabyvägen B. Här ligger den cirka 700 meter norrut på Tågarpsvägen. Anslagstavlan för sydvästra Skåne innehåller ett antal inbjudningar från SRF Malmö Svedala. Först välkomnar man till säsongsavslutningen på dagverksamheten. Måndag den 3 juli klockan 13-15 träffas vi och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi också med frågesport. Och tisdag den 4 juli klockan 13-15.15 blir det bingo och fika. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Och du anmäler dig till kansliet 040 25 05 40 senast klockan 10 samma dag. Och sen pausar dagverksamheten. Bingon startar upp igen tisdag den 8 augusti och måndagsgruppen börjar sina träffar igen den 14 augusti. SRF Malmö Svedala hälsar också att från och med måndag den 10 juli har vi semester stängt på kansliet. Och vi är tillbaka igen måndag den 7 augusti. Dagverksamheten börjar tisdag den 8 augusti med bingo. Annons om detta kommer i Skånes taltidning. Om du behöver komma i kontakt med föreningen under semesteruppehållet kan du ringa Maj-Britt Ryman på telefon 070 324 6609. Styrelse och personal önskar alla en skön sommar. SRF Malmö Svedala hälsar också välkommen till lunch på Borgby slott fredag den 11 augusti klockan 12-16. Slottet ligger i Lomma kommun vid Löddeå. Och det sjuder av liv i en unik miljö där de historiska vingslagen gör sig påminda. Restaurangens goda luncher drar gäster från när och fjärran. Ni kan botanisera de olika butikerna, boka tid hos frisören eller bli förevigade av fotografen. SRF Malmö Svedala bjuder på lunchen. Vi vet ännu inte vad som kommer att serveras. Berätta om du behov av särskild kost eller om du behöver ledsagare under dagen. Vi kommer att bli serverade vid borden. Du betalar din resa själv. Anmäl dig snarast till kansliet 040 25 05 40 eller info@srfmalmo.se senast torsdag den 6 juli. Säg till vid anmälan om du inte har färdtjänst så ordnar vi med samåkning. Du bokar din resa till Borgby slott på Borgby slottsväg 13 i Bjärred för att vara framme klockan 12. Hemresan beställer du till klockan 16. Någon av oss stannar som vanligt kvar tills alla fått sina färdtjänstbilar. Och behöver du komma i kontakt med oss den 11 augusti, ring Maj-Britt. Vi ses på slottet, hälsar SRF Malmö Svedalas styrelse. SRF Malmö Svedala bjuder in dig till en konsertkväll på Malmö Arena fredag den 27 oktober klockan 19.30. Vi träffas utanför huvudentrén klockan 18 och adressen är Hyllestationsplan 2. Amazing Classics är en föreställning där klassisk musik möter en spektakulär scenshow. Musiken framförs av Symfoniorkestern, Stockholm Concert Orchestra tillsammans med operasolisterna Malena Ernman och Rickard Söderberg. På scen medverkar även en stor kör, Malmö Petri sångare samt flera akrobater och dansare. Hela 120 personer på scen. En musikalisk resa med luftakrobatik, pyroteknik och ljusdesign. Hur lång konserten är vet vi ännu inte. Vi har ett begränsat antal biljetter. Priset är 895 kronor och ledsagare går kostnadsfritt. Anmäl dig snarast till kansliet och senast torsdag den 6 juli. Din anmälan är bindande efter detta datum. Men berätta om du behöver ledsagning eller inbetalningskort. Och du betalar in på föreningens bankgiro 192-9645 eller med Swish till 123-077-8050 senast torsdag den 31 augusti. Glöm inte att skriva Malmö Arena och namnet på deltagaren. Och du kan ringa Maj-Britt om det skulle uppstå problem med din resa till arenan. Välkomna, hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder till sist också in till konsert på Stadsteatern i Lund. The Simon & Garfunkel Story, söndag den 12 november klockan 18. Det träffas klockan 17. Jag tänkte att ta tåget från Malmö till Lund för den som vill. Annars kan du boka färdtjänst till teatern Kiliangatan 13 i Lund. Det är en av de absolut populäraste hyllningskonserterna i världen som återkommer till Sverige. Föreställningen har hyllats runt om i världen. Dean Elliott som Paul Simon och Johnny Smart som Art Garfunkel är helt fantastiska och har fått kritiker och publik att jubla världen över. Under kvällen får publiken förutom historien om Simon & Garfunkel höra alla stora hits som Mrs. Robinson, Bridge Over Troubled Water, Scarborough Fair, The Boxer, The Sound of Silence samt många fler. Föreställningen varar cirka 2 timmar och 20 minuter inklusive paus. Biljettpriset är 595 kronor. Ledsagare går kostnadsfritt. Sista datum för anmälan är den 6 juli, men vi har ett begränsat antal biljetter. Anmälan är bindande efter detta datum. Berätta om du behöver ledsagning eller inbetalningskort. Och du betalar in på föreningens bankgiro senast fredag den 29 september. Glöm inte att skriva Simon & Garfunkel och namnet på deltagaren. Välkomna till en fantastisk konsertkväll, önskar styrelsen. Anslagstavlan för norra Skåne innehåller några inbjudningar från SRF Västra Skåne och en ändring i kollektivtrafiken. SRF Västra Skåne bjuder först in till grillkväll, onsdag den 5 juli mellan klockan 18 och 20 på Vikingstrands handikappbad på Drottninggatan 253 i Helsingborg. Vi träffas för att grilla. Var och en tar med sig vad de vill grilla, dricka samt tallrik, mugg och bestick. Kansliet ordnar med det som hör till själva grillningen. Det bjuds på kaffe, te och liten kaka. Eftersom ingen vet hur vädret blir vill kansliet att alla anmäler sig. Vid dåligt väder ställs grillningen in, vilket i så fall meddelas de som anmält sig. När kansliet är stängt kan man anmäla sig till Monica. Mobiltelefon 0735 62 35 23 eller 0739 37 73 32. Och SRF Västra Skåne informerar också om att kansliet är stängt för semester från och med måndag den 3 juli till och med fredag den 28 juli. Vi önskar alla en skön och trevlig sommar. Hälsar Maria och Monica. Så till sist en tillfällig ändring i den lokala busstrafiken. I Helsingborg är ett arbete på Hortensiagatan vi tidigare berättat om försenat. Och linje 24 ska nu påverkas till den 7 juli klockan 16. Till dess fortsätter hållplatserna Luntertungatan, Spiregatan och Ramlösa gården vara stängda. Anslagstavlan för mellersta och sydöstra Skåne. Börja med att SRF Lundabygden bjuder in till kolonivandring den 4 juli. Vår Ciceron Conny tar med oss på en liten rundvandring i det närliggande koloniområdet Västra Sommarstan. Efter en härlig promenad slår vi oss ner i de vackra omgivningarna och njuter av en kopp kaffe och en kaka. Detta tisdag den 4 juli klockan 13.30 till 16 i Västra Sommarstadens koloniområde med adress Maskinvägen 6. Sista anmälningsdag är den 3 juli till Silla på telefon 070 640 11 23. Varmt välkommen. Och SRF Lundabyggen håller sedan semesterstängt på kansliet från 3 juli till den 4 augusti. När det gäller något brådskande går det bra att kontakta ordförande Rune Persson på 070-533-4482. Styrelsen och kanslipersonalen önskar er alla en trevlig sommar. SRF Ringsjöbygden meddelar att trivselträffen den 28 juni på Café Våfflan är flyttad till onsdag den 19 juli. Vi träffas mellan klockan 14 och 16, men såklart får ni stanna längre om ni vill. Föreningen bjuder på fikat. Adressen är Trollsjögatan 32 i Eslöv. Anmäl er till Birgitta senast den 12 juli på telefon 0413 54 13 33 eller 070 55 03 261. Och det var hela Skånes taltidning för den här gången. Ett nytt nummer kommer nästa torsdag, den 6 juli.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!